Podplay.
Det är september 1954 i New York City. Trots att solen sedan länge sjunkit ner bakom Manhattans skyskrapor är luften fortfarande varm och behaglig. Klockan har just passerat ett på natten. När några strålkastare slås på vid Lexington Avenue. Ljuset skär genom mörkret mot en liten plattform i närheten av 52nd Street. Sålet från en folkmassa studsar mellan kvarteren. Därför att tusentals människor har samlats här. Pett packade och nyfikna. Alla med blicken riktade dit strålkastarna lyser. Mitt i ljuscirkeln står en kvinna i vit halterneckklänning och i höga klackar. Hennes hår är kort, platinablont och format i mjuka vågor. Läpparna är djupt röda, leendet stort och noga inövat. En röst ropar action och kvinnan kliver fram över gallerplåten till en tunnelbanenedgång. Under marken dundrar tåg förbi och skickar upp en virvel av varm luft som får kjolen att flyga upp högt. Hon skrattar medan hon försöker hålla tyget på plats med händerna. Publiken jublar. Paparazzi-kamerorna smattrar. Bilderna ska snart pryda tidningar och affischer världen över och bli en av filmhistoriens mest kända ögonblick. Men i skuggan av strålkastarljuset väntar en annan verklighet. När applåderna tystnat och kamerorna stängts av ska beundran bytas mot raseri och kvällen sluta i våld. Det här är en berättelse om ett liv som rörde sig mellan dröm och mardröm. Ett liv fyllt av ambition, drömmar och begär, men också av ensamhet, smärta och ett pris som till slut blev för högt att betala.
Det här är historien om Marilyn Monroe, ikonen, sexsymbolen och kvinnan bakom fasaden. Jag heter Blenda Zettervall Klingert. I mitten av 20-talet växer Los Angeles i rasande takt. Biograferna fylls kväll efter kväll och på gatorna i Hollywood drömmer tusentals människor om pengar och berömmelse.
Ja, men 20-talet är verkligen en explosion också. Folk vallfärdar ju till biograferna och det var ju fortfarande stumfilm fram till 1927, men det var liksom stora orkestrar på de här biograferna, så det var ju otroligt spektakulärt.
Det här är Jan Göransson, presschef vid Svenska Filminstitutet.
Ja, från början var det en ganska torftig västernstad. Men sen så hände det ju saker och liksom Hollywood tillkom ju till den här staden. Och bilar, jassen gjorde intrång. Liksom, modet såg helt annorlunda ut för kvinnor. De kapade liksom kjollängden, kapade håret. Det här flapper girl liksom blev ett begrepp.
Men glamouren har en baksida. Långt ifrån drömmarna och glittret ligger Los Angeles County Hospital, där 26-åriga Gladys Pearl Baker, ensam och utan en make vid sin sida, föder en dotter i juni 1926. På födelsebeviset skrivs namnet Norma Jean Mortensen, men redan från början råder osäkerhet om vem fadern egentligen är. Så i praktiken kommer hon snart att kallas Norma Jean Baker efter ett av moderns tidigare äktenskap. Ett till synes vanligt namn på ett till synes vanligt barn. Men redan från första stund är Norma Jeans liv präglat av samma kontraster som staden hon föds i. Glamour och framgång vid horisonten, sida vid sida med fattigdom och otrygghet.
Det är otroligt sorgligt. Hennes mamma jobbade ju, Gladys, hon jobbade inom filmindustrin i Hollywood. Hon var klippte film och men hon hade liksom ett väldigt stökigt liv och hade väldigt dålig koll på sin dotter. Marilyn hade ju också två stycken halvsyskon som fanns innan Marilyn föddes. Men så småningom så orkade inte mamman ta hand om Marilyn på grund av sin psykiska sjukdom, så Marilyn fick växa upp på barn- och fosterhem, flera stycken.
Redan 2 veckor gammal lämnas Norma Jean till fosterföräldrarna Ira och Wayne Bolander i stadsdelen Hawthorne. Där tillbringar hon sina första 7 år i ett hem präglat av religion, regler och rutiner. Det är en tryggare tillvaro än mycket av det som väntar henne senare. Men även som liten förstår hon att hon inte riktigt hör dit. Hon är inte Ida och Waynes dotter. Bara ett barn som placerats hos dem eftersom hennes mamma inte klarade av att ta hand om henne. När hon pratar hakar orden ibland upp sig i en lätt stamning, vilket gör henne blyg och osäker bland andra. Hennes mamma Gladys försöker flera gånger få tillbaka vårdnaden. Och när Norma Jean är 7 år går det faktiskt vägen. Nu får mor och dotter tid tillsammans. Promenader i solen, godnattsånger, ögonblick av närhet.
Ja, mamma var ju väldigt viktig för henne eftersom hennes pappa, hon sökte, vad jag förstått så sökte hon upp pappan en gång när hon fick reda på vem det troligen kunde vara då. Men mamman blev ju central hos henne och hon försökte hela tiden få kontakt med mamman, men det liksom var fram och tillbaka. Men vad jag förstått så besökte hon henne under hela, så länge Marilyn levde.
Men lyckan blir kortvarig. Gladys, som redan har ett skört psyke och en familjehistoria av psykisk sjukdom, får ett sammanbrott och diagnostiseras med paranoid schizofreni. Hon spärras in på institution och kommer att tillbringa större delen av sitt fortsatta liv under vård. För Norma Jean blir det ännu en separation, ännu en upplevelse av övergivenhet. De följande åren flyttas hon mellan fosterhem och barnhem. Hon kommer senare att berätta om sexuella övergrepp som hon utsattes för under den här tiden. Händelser som då aldrig nämndes av de vuxna omkring henne. Hon lär sig istället att le, att vara till lags, att anpassa sig för att klara sig. Så fort hon får chansen går hon till platser där hon kan glömma sin tillvaro för en stund och drömma sig bort. I biografsalongens mörker beundrar hon stjärnorna på vita duken. Jean Harlow, Greta Garbo, Clark Gable. Hon sitter längst fram med stora ögon och memorerar deras rörelser, deras skratt, deras sätt att ta plats. För henne är filmerna inte bara underhållning, utan ett löfte om något annat. Ett liv som kan vara större, vackrare och tryggare än det hon känner till. När Norma Jean är 11 år hamnar hon hos ett nytt par, vänner till hennes mamma, och för första gången på länge får hon en känsla av stabilitet. Men även här är tryggheten skör. Hon vet att om de av någon anledning inte kan ha henne kvar, väntar barnhemmen igen. Och det är precis vad som händer när hon fyller 16. Familjen planerar att flytta från delstaten, och enligt lagen måste hon antingen följa med, vilket hon inte vill, eller gifta sig. Valet är brutalt men enkelt. För att undvika att återigen dras ur sin tillvaro eller hamna i ett nytt fosterhem gifter hon sig med grannpojken James Doherty, en 4 år äldre fabriksarbetare. Det är inget sagobröllop, utan en överlevnadsstrategi. Vid 16 års ålder blir Norma Jean hustru och lämnar barndomen bakom sig.
Ja, han hette James Doherty och de gifte sig 1942. Vad jag förstått det som att det var lite spännande liksom, att gå in i den här hemmafrurollen. Hon kände att hon fanns i ett sammanhang och ja, tyckte väl om att laga mat och så till honom till en början. Men sen så försvann ju han också. Han, ja, men det här var mitt under andra världskriget, så han var tvungen att liksom gå in i den amerikanska militära armén då. Så hon fick ju liksom vara väldigt mycket ensam och förmodligen så levde hon ganska fattigt också, så hon behövde ju försörja sig för att få ekonomin att gå ihop. Det verkade vara liksom lite sådär gulligt mellan dem till att börja med, fast kanske inte den stora kärleken då.
Till en början är livet med James stillsamt och förutsägbart. Han är omtänksam och trygg, men också nöjd med ett enkelt liv. De promenerar på stranden, går till kyrkan och försöker bygga en vardag tillsammans. Norma Jean bakar, lagar mat och spelar rollen som hemmafru så gott hon kan. Men under ytan växer rastlösheten. Hon längtar efter något större. Något som känns mer som hennes. Hon har lämnat fosterhemmen bakom sig. Men nu sitter hon fast i ett äktenskap hon egentligen aldrig har valt helt frivilligt. När James väl skickas ut i flottan blir alltså Norma Jean kvar i Los Angeles. Hon får arbete på en fabrik i Burbank, en förort på andra sidan Hollywood Hills. Här målar och monterar hon delar till militärens drönarplan 10 timmar om dagen för en blygsam lön. Det är en vardag av oljedoft och maskindån, långt ifrån den glamour som glittrar på andra sidan kullarna. Så en sommardag 1944 stiger en arméfotograf in i fabriken. Utsänd på uppdrag av ingen mindre än den blivande presidenten Ronald Reagan, då kapten i militären och chef för arméns filmavdelning, ska han dokumentera kvinnorna som fyllt männens platser vid arbetsbänkarna. När fotografen rör sig längs rader av kvinnor i overaller stannar han vid en 18-åring med mjuka lockar och en blick som fastnar i kameran. Det är något med hennes uttryck, både ungdomligt och vuxet på samma gång, som gör att han tar flera bilder än han tänkt. Kameran älskar henne och hon ser självsäker ut, nästan som en stjärna. Fotografen uppmuntrar Norma Jean att prova modelljobb och det dröjer inte länge innan hon bokar sina första gig. Det börjar med små reklambilder för tidningar, kalenderbilder och sen till och med omslag för damtidningar. Modellandet blir snabbt mer än bara extra jobb. Det blir början på något som kan bli mycket större. Hon lär sig snabbt att förstå ljus, vinklar och hur hon ska använda sitt leende för att förtrolla fotografen. På bara några år blir Norma Jean en av landets mest fotograferade pin-up-modeller. Soldater klistrar upp hennes bild i baracker och på fartyg. Och sakta men säkert börjar hennes ansikte bli igenkänt.
Ja, det fanns väldigt mycket bilder på henne. Det är ju roligt, väldigt många otroligt fina färgbilder, fast liksom färgfilm var jättedyrt vid den här tiden. Och då ser man ju också, hon har ju sitt ganska krusiga hår, liksom Sandré är absolut inte ljusblont, och så skrattar hon och ler på nästan varje bild, och i shorts och liksom baddräkt, till och med bikini, i liksom ofta liksom i sån här vågskvalp. Så såg många gånger de här bilderna ut, och många av dem blev omslag på tidskrifter också.
Men framgången kommer med ett pris. Maken James, som återvände från flottan, vill ha tillbaka den gamla, enkla hemmafrun han lämnade. Han förstår inte varför hon vill visa upp sig för världen. Varför hon poserar för tusentals män och får dem att dregla över henne. Klyftan mellan dem växer. Och 1946, när Norma Jean är 20 år, tar äktenskapet slut. Skilsmässan blir en befrielse, men också en risk. För första gången står hon på egna ben, fri att forma sitt eget liv, men helt utlämnad åt sig själv för att klara försörjningen. Då sker något som förändrar allt. En filmagent får syn på hennes modellbilder i en tidning och kontaktar henne. Kort därefter ordnas en provfilmning på 20th Century Fox, en av tidens stora filmstudior. Studiochefen Daryl F. Zanuck är först skeptisk, men andra i ledningen ser potential. Norma Jean erbjuds ett korttidskontrakt, men först måste hon få en makeover. De ljusbruna lockarna bleks platina blonda. Hon lär sig tala med en luftig, förförisk röst. Något som också hjälper henne kontrollera den stamning hon haft sedan barndomen. Hon får ett nytt namn. Norma Jean låter alldeles för vardagligt. Till efternamn tar hon sin mammas flicknamn Monroe. Som förnamn föreslår studion Marilyn, inspirerat av Broadway-stjärnan Marilyn Miller. Så föds Marilyn Monroe. Men vägen framåt blir krokig. Hon får några småroller, som sekreterare, servitris eller flickan som passerar i bakgrunden. Kameran dröjer vid hennes figur, men replikerna är få. För filmbolaget är hon bara en i raden av blonda stjärnskott som passerar genom systemet. Hollywoods maskineri bygger på stereotyper, och Marilyn fastnar snabbt i facket sexy men naiv blondin. Ett leende, en vickande höft, en mjuk röst, men sällan mer än så.
Så det var sån mördande konkurrens. Och om man tittar på såna här MGM-musikaler då, som många lyssnare gillar och som hela tiden sen så många har inspirerats av när de har gjort musikvideor och så ser man ju, det är hur många kvinnor i de här filmerna som ser så jättebra ut och är liksom, de ser nästan perfekta ut. Man skulle nästan tro, det här var ju liksom innan liksom filmmediet blev så digitalt som det är idag, men man skulle, de ser ju nästan klonade ut. Och Marilyn var liksom i början en av de här personerna.
Ändå ger hon inte upp. På kvällarna går hon på skådespelarkurser, studerar dramatik och läser poesi. Hon vill bli mer än en prydnad på vita duken. Hon vill förstå konsten, gestalta på riktigt. Hon läser Shakespeare, Whitman och ryska romanklassiker, fast besluten att hon en dag ska kunna visa publiken djupet bakom ytan.
Men sen så fick hon huvudrollen 1948 i en film som heter Ladies of the Chorus. Och den såg jag faktiskt för första gången bara för några månader sedan och imponerades av hur duktig hon var och hur driven hon var där. Det är en väldigt enkel film, väldigt låg budget, men hon har ett sångnummer och det är en intressant mamma-dotterrelation i den här filmen också. Men den slog inte, det blev ingen succé, så hon fick fortsätta med biroller.
Våren 1949, en månad innan hon ska fylla 23, får hon dock ett erbjudande. En fotograf undrar om hon vill ställa upp på en naken fotografering. Betalningen är $50, vilket motsvarar drygt $600 eller 6000 kronor i vår tids penningvärde. Marilyn tvekar. Hon har hört rådet förut. Ställ aldrig upp naken. Det kan förstöra din framtid. Men $50 är mer än hon tjänar på flera dagar i studion. Hon tackar ja. Framför kameran ligger hon på en röd filt. Kroppen naken, men blicken självsäker. Fotografen trycker av bild efter bild. Det är meningen att de ska användas i en pin-up-kalender. Men projektet rinner ut i sanden. Istället stoppas negativ och kopior undan, långt bak i en låda. Ingen anar då att de bilderna, 3 år senare, ska återuppstå och nästan välta hela hennes spirande karriär. Under de följande åren får Marilyn kämpa vidare i små roller, men något börjar förändras. 1950 får hon en liten men uppmärksammad roll i John Hustons film The Asphalt Jungle. Hon har inte många scener, men hennes närvaro sticker ut. Strax därefter syns hon i All About Eve, återigen i en minimal roll, men tillräckligt för att folk ska börja fråga vem hon är. En viss mystik uppstår kring henne, och även pressen börjar uppmärksamma den nya, fängslande blondinen. Hon är fortfarande långt ifrån superstjärna, men gnistan finns där, och Hollywood vet att en gnista kan bli en brand om rätt vindar blåser. Och 1952, när Marilyn är 26, blir året då allt börjar blåsa på samma gång. För plötsligt dyker de gamla kalenderbilderna från 1949 upp igen. Först syns de på bensinmackar, i bilverkstäder, nästan obemärkt. Men någon tittar närmare, jämför ansiktet och fotografierna med kvinnan som börjar synas allt oftare på vita duken. Ryktet sprider sig och skandalen är ett faktum. I 1950-talets puritanska USA kan nakenbilder betyda slutet för en skådespelares karriär. Studion grips av panik. Marilyn kallas till krismöte där män i mörka kostymer kräver att hon ska förneka allt. Men hon vägrar. Hon ser ingen poäng med att ljuga. Alla kan se att det är hon på bilderna. Istället tar hon ett riskfyllt beslut. Rakryggad, men med tårarna brännande bakom ögonlocken, berättar hon för en kvinnlig journalist som får ensamrätt på historien att hon gjorde det hon var tvungen att göra. $50 sedeln var skillnaden mellan att klara sig eller inte. Hon ska inte behöva skämmas för det.
Hon fick mängder av sympatier för det här då, och otroligt skicklig PR-kupp också jag vet inte riktigt om den har fungerat på andra, men på henne gjorde det där, så att hennes berömmelse snarare liksom ökade efter de här bilderna kommer till. Väldigt oskyldiga, de är ju, jag skulle säga att de är konstnärlig hög kvalitet på dem. Så många av våra stora stjärnfotografer, de liksom är väldigt milda i jämförelse med många av deras.
Marilyn Monroe framstår nu inte bara som vacker, utan som modig, ärlig och mänsklig. Det som kunde ha blivit ett förödande bakslag blir istället en språngbräda. Och medan rubrikerna fortfarande svallar inleder hon också en av de mest omskrivna kärlekshistorierna i amerikansk populärkultur. Marilyn träffar Joe DiMaggio, baseballens superstjärna, en levande legend. Pressen kan knappt tro sin lycka. Amerikas största idrottshjälte och Hollywoods snabbast stigande stjärna dejtar. Bilderna på dem pryder löpsedlarna och publiken suktar efter mer. Det är också nu som karriären tar fart på allvar. 1953 kommer det stora genombrottet med filmen Niagara. Marilyn spelar en femme fatale, manipulerande, eldig, farlig. Och publiken kan inte slita ögonen från henne. Kritikerna kallar henne oemotståndlig. Och plötsligt är Marilyn inte bara en lovande stjärna. Hon är en sensation.
Om man tänker att 1953 är hennes stora genombrottsår, alltså de filmerna som kom då, Herra föredrar blondine, Niagara och även Hur man får en miljonär, de var ju jättehits. Men hon är ju en slags sexsymbol i alla de här filmerna också, och då när de här bilderna anländer i samma tid så accentuerade det där liksom hennes image, vilket ju då var väldigt framgångsrikt, som då studio, eller de som ägde de här studiorna liksom klappade händerna åt då förstås.
Från och med nu syns hon överallt. På biografernas dukar, på tidningarnas omslag, på reklamskyltar världen över. Marilyn är nu själva definitionen av en filmstjärna.
Jag tror att man förstod också att hon kan spela komedi, och sen så kunde hon ju också sjunga, och så kunde hon även dansa, vilket ju syns inte minst i Herra föredrar blondine, där hon är fullständigt fantastisk mot Jane Russell. Hon är ju en fullfjädrad musikalstjärna där alltså.
Men med berömmelsen följer också nya krav, hårdare kontrakt och en bransch som inte tänker ge henne mer frihet bara för att hon är älskad av publiken. Samtidigt lever hon i en relation fylld av både passion och konflikt. Kärleken till baseballlegenden Joe DiMaggio. På ytan ser allt perfekt ut. Sportidolen och USAs största filmstjärna. De gifter sig i San Francisco, januari 1954. Pressuppbådet är enormt. Det unga paret poserar med breda leenden.
Så att de var ju så här power couple. De liksom prydde ju varenda löpsedel, och det var så mycket bilder och paparazzis för att jaga dem. Han var många år äldre och han ville ju också ha då Marilyn som hemmafru.
Men det dröjer inte länge innan det blir tydligt att deras äktenskap är fyllt av motsättningar. Joe är tystlåten, privat och konservativ. Han uppskattar enkelhet och stabilitet och vill helst att Marilyn ska lämna Hollywood bakom sig och bli en traditionell hustru. Marilyn däremot lever i en värld av kamerablixtar, publicitet och roller som bygger på att hon förkroppsligar den ultimata sexsymbolen. Hon har berättat för Joe att hon längtar efter en familj, men hon är ännu inte beredd att lägga karriären på hyllan. Särskilt inte nu, när hon står på sin absoluta topp. Och om hon är känd nu, kommer hon snart att cementera sin legendstatus för alltid. Hösten 1954, bara ett drygt halvår efter bröllopet, befinner sig Marilyn i New York för att spela in filmen The Seven Year Itch. Filmbolaget bestämmer sig för att iscensätta en PR-kupp, en nattscen på Lexington Avenue, där Marilyn ska stå på ett tunnelbanegaller och låta kjolen blåsa upp. Tusentals nyfikna samlas för att se skådespelerskan i vit klänning skratta framför kamerorna. Jubel, visslingar, kamerablixtar. Bilderna från kvällen blir ikoniska. Själva sinnebilden av Marilyn Monroe. Men bakom kulisserna är stämningen allt annat än glättig. Joe DiMaggio står i folkmassan. Han ser sin hustru skrattande visa benen för tusentals jublande män och kokar av svartsjuka och vrede. För Marilyn är scenen bara ännu ett exempel på hur hennes image utnyttjas som marknadsföring. För Joe blir den en offentlig förutmjukelse. Studions PR-trick blir en katastrof för äktenskapet. Den kvällen grälar paret våldsamt. Vad som sker bakom stängda dörrar vet ingen säkert. Men dagen därpå syns Marilyn med blåmärken på kroppen. Ryktena om våld i äktenskapet växer. Och bara några veckor senare ansöker Marilyn om skilsmässa.
Alltså, filmen som hon gjorde när äktenskapet med Judy Maggio tog slut hette The Seven Year Itch. Men i Judy Maggios fall så kan det ha varit så att det var Seven Months Itch. För liksom, de var typ gifta bara i 7 månader eller något.
Och som om skilsmässan inte vore nog har hon dessutom en ny fiende att hantera. Sitt eget filmbolag. För trots att hon dragit in mångmiljonbelopp åt Fox är hennes lön fortfarande en bråkdel av vad andra stjärnor tjänar. Och rollerna hon erbjuds är alltid de samma. Naiva blondiner utan djup eller utveckling. När hon vägrar spela i en särskilt undermålig produktion blir konflikten öppen. Marilyn är trött på att vara en bricka i spelet. Hon bestämmer sig för att göra det otänkbara. Utmana hela systemet. Och för att lyckas med det måste hon bryta sig loss från Hollywoods bojor och söka sig till en helt annan värld. Snart ska Marilyn Monroe packa sina väskor och resa till New York. Inte för att spela in film utan för att återuppfinna sig själv.
Nej, men jag tror att Los Angeles på 50-talet verkar ju ha varit överjävligt. Det fanns ju två skvallerjournalister som hette Hedda Hopper och Luella Parson. Och de gjorde livet surt för väldigt många. Plus liksom den här att paparazzi-fotografer började bli ett begrepp. Så de jagades ju i Los Angeles och sen så tog folk reda på var de bodde. Så folk belägra sig utanför deras fina villor i Beverly Hills och Bel Air. Så New York blev liksom en tillflyktsort, för där kunde man vara skapligt anonym med chalett och glasögon.
När Marilyn anländer till New York är det som att kliva in i en ny värld. Borta är studionas järngrepp och de påtvingade rollerna. Här pulserar en kultur som sätter autenticitet före yta. För första gången på länge känner hon sig fri. Inte bara ett blont bombnedslag på en affisch, utan en kvinna på jakt efter något djupare. Hon börjar på Actors Studio, teaterskolan som blivit ett tempel för den nya tidens skådespeleri. Här undervisas hon av Lee Strasberg, den legendariska läraren som förkroppsligar den så kallade method acting-metoden. För Strasberg handlar skådespeleri inte om poser eller repliker, utan om att gräva i sina innersta känslor och låta smärta, glädje och minnen forma rollen. Marilyn kastar sig in i arbetet. Hon sitter längst fram i klassrummet, antecknar varje ord, iakttar sina klasskamrater. För många är det svårt att ta henne på allvar. Den världskända pinuppan som plötsligt sitter där, som vilken skådespelarelev som helst. Men när hon ställer sig på scenen, när hon gräver i sina egna erfarenheter av ensamhet, separation och övergivenhet, blir det tyst i rummet. Särskilt Lee Strasberg ser något i henne som Hollywood tidigare inte velat erkänna. Han blir snabbt mer än en lärare, en mentor, nästan en fadersgestalt. Hos honom får Marilyn något hon aldrig tidigare fått. Tillåtelse att vara skör, ofullkomlig och mänsklig.
Hon tillhör ju ändå de här stora stjärnorna som liksom ramlar ut. Låter som en klyscha, men så är det faktiskt. Som ramlar ut ur bioduken. Och vi kan ibland inte riktigt förklara varför. De har bara det it då. Och just det hade ju Marilyn.
Samtidigt tar hon ett av de hittills mest radikala besluten i Hollywoods historia. Tillsammans med sin vän och fotograf Milton Green grundar hon Marilyn Monroe Productions, ett eget filmbolag. För pressen är det en chock att en kvinnlig stjärna vågar utmana studiorna och gå sin egen väg är närmast otänkbart. Men Marilyn gör det ändå.
Nej, men hon ville ta liksom kontroll över sin filmkarriär som ändå gick väldigt bra. Och hon tyckte väl också att Fox hade behandlat henne illa och inte liksom gav henne skäligt betalt. Så då skapade hon det här då som heter Marilyn Monroe Production.
Hon låter kontraktet med Fox vila och tackar nej till rollerna de erbjuder. Istället bestämmer hon sig för att själv välja sina projekt. Hon vill inte längre reduceras till ett vackert ansikte på filmduken. Hennes mål är att bli respekterad som skådespelerska. Det är ett riskfyllt drag. Fox svarar med ilska, smutskastningskampanjer i pressen och hot om att krossa hennes karriär. Men Marilyn står fast. För första gången i sitt liv är det hon själv som håller i rodret. Och hon tänker inte släppa taget. Efter månader av förhandlingar tvingas Fox till slut ge sig. Marilyn skriver på ett nytt kontrakt, denna gång på hennes egna villkor. Hon får högre lön, större konstnärlig kontroll och framförallt rätten att själv välja sina roller.
Nej, men de förstår väl någonstans att hon liksom, nej, men vi kan inte bara behandla henne som en marionette, utan vi hon är liksom, hon närmar sig 30 år här också, så att det är klart att vi måste liksom ta henne på allvar också då och göra det bästa av situationen.
1956, vid 30 års ålder, sätts allt på prov. I filmen Bus Stop får hon för första gången bära en roll med djup. En sårbar sångerska som drömmer om att ta sig bort från sitt instängda liv. Kritikerna noterar skiftet. Marilyn är mer än bara en snygg figur. Hon är en riktig, talangfull skådespelerska.
Ja, men Bus Stop tycker jag är ett jättebra exempel på det, hur hon liksom verkligen har gått in i sin roll. Den är ju väldigt spännande och det är ju liksom en fin melodram och lite av en road movie, eller även om den är som en teaterpjäs då. Och hon ser ju inte, hon liksom går ifrån sitt liksom klassiska utseende, så håret har det är liksom en jättemärklig hårfärg, så mörkgul som halm, och sen så är hon jättevit sminkad också, så fortfarande snygg, men det är någonting att hon vill att vi ska liksom se henne lite på ett annorlunda sätt, och det är en väldigt fin kärlekshistoria faktiskt.
Och samtidigt som karriären äntligen tar en ny riktning gör privatlivet det också. Hon återknyter kontakten med dramatikern Arthur Miller, 10 år äldre än hon själv, och den intellektuella fixstjärnan på den amerikanska teaterhimlen. De hade träffats redan 1951, men då var Arthur gift och deras kontakt hölls på avstånd. När de möts igen våren 1955 blir det början på en passionerad relation. För många är det en osannolik matchning. Den världsberömda sexsymbolen och landets mest hyllade dramatiker. Men för Marilyn blir Arthur Miller både en intellektuell partner och en livlina. Hon längtar efter stabilitet, efter att bli sedd som något mer än en vacker yta. Och kanske mest av allt, en familj. Arthur ser något i henne som få andra gör. Han skriver i sina dagböcker att hon är en poetisk själ. Och att hon bär på en smärta som förklarar hennes förmåga att beröra. I juni 1956 binder sig Marilyn till sin tredje make och pressen exploderar.
Nej, men jag tror att många tycker att det är jättespännande och de kanske får en annan bild av Marilyn också, att just de blir ett par också, att hon jag tror hon får bli mer respektabel eller mer respekterad av en ny grupp av människor som har liksom kanske avfärdat henne som en blåst och dum blondin.
Men drömmen om en familj ska visa sig vara svårare att nå än Marilyn hoppats. I åratal har hon lidit av svåra magsmärtor, ofta så intensiva att hon knappt kan stå upp. Diagnosen är endometrios, en kronisk sjukdom där livmoderslemhinnan växer utanför livmodern, vilket leder till outhärdliga smärtor. och för vissa stora svårigheter att bli gravid. För Marilyn blir det en dubbelbörda. Med Arthur växer längtan efter barn sig allt starkare. Men gång på gång slutar deras försök i missfall. Varje förlust blir ett hårt slag mot hennes självbild och förvärrar känslan av otillräcklighet. Samtidigt blir den fysiska smärtan en ständig följeslagare i hennes liv och lämnar henne inte sällan sömnlös om nätterna. Ofta tar hon sig igenom filminspelningar med hjälp av starka smärtstillande medel, lugnande tabletter och sömnmedel. En cocktail som snabbt blir en farlig vana. Arthur Miller försöker stötta henne, men han är ofta borta, upptagen av sina pjäser, och hans frustration växer när Marilyns hälsoproblem och osäkerhet gör vardagen oförutsägbar. Marilyn i sin tur känner att Arthur sviker henne, särskilt när hon hittar anteckningar där han beskriver sin 10 år yngre hustru som en besvikelse. För Marilyn, som hela livet kämpat mot känslan av övergivenhet, blir det ett knivhugg.
Jag tror att det är jättejobbigt för henne. Plus att hon har den här ärftliga i hennes släkt. Har ju då psykiska liksom, sjukdomar. Och jag tror liksom hon faller ner i de här djupa depressionerna också. Och i synnerhet också efter missfall. Och det finns något klipp där hon kommer från någon klinik där liksom som hon... De vill intervjua henne också. Det är så sorgligt att se. Grymt. Det var nog väldigt tufft för henne. Men det är någonting med Hollywood som är så oerhört alltså, grymt men också märkligt. Och den här liksom övertron. Men det kanske gäller för USA i det stora hela. Liksom, att med alla dessa piller som man tar för att man är trött. Och för att ska bli pigg och ångestdämpande och... Alltså det liksom finns kanske en övertro på det och sen så liksom blir det ju fullständigt livsfarligt när man blandar det då med alkohol.
Samtidigt ställs hon inför nya konstnärliga prövningar. 1957 spelar hon mot Laurence Olivier i filmen The Prince and the Showgirl. På pappret är det en drömroll. En chans att möta en av världens mest respekterade skådespelare. Men inspelningen blir en mardröm. Olivier, som både regisserar och spelar huvudrollen, avfärdar hennes arbetssätt som nonsens och kallar henne svår, irrationell och opålitlig. Han förstår inte hennes metodträning och tycker att hon borde sluta låtsas vara skådespelare och bara se vacker ut. För Marilyn blir kollisionen brutal. Hon känner sig förnedrad, underskattad och till slut nästan förlamad av prestationsångest. Inspelningen drar ut på tiden och pressen skriver spaltmeter om hennes sena ankomster, nervösa sammanbrott och konflikter på inspelningsplatsen. När filmen till slut har premiär är mottagandet varmt i Europa där hon prisas för nyanseringen. Men på hemmaplan i USA är mottagandet svalare.
Men Marilyn hade ett jätteproblem som började redan i början av 50-talet. Det var att hon hade så dåligt självförtroende så hon kunde sitta i timmar framför sminkspegeln för att fixa till sitt hår och fixa till liksom sminket själv. Vilket då gjorde att hon kom alltid sent till inspelningen och det här var ett jätteproblem för motspelare och för regissörer, fotografer, hela filmteamet. Och det exploderade tror jag i just den här filmen då, Prinsen och Ballettflickan. Och det är ju, jag har ju sett den och den är ju en av hennes sämsta filmer skulle jag säga. Otroligt tråkig. Och kemin mellan dem, den är nada. Det är så otroligt. Jag kan inte rekommendera den till någon, jag får säga.
2 år senare lyckas hon dock slå tillbaka när hon i filmen Some Like It Hot visar vad komisk timing verkligen betyder. Filmen blir en av seklets mest hyllade komedier och ett definitivt bevis på hennes talang. Men priset hon betalar är högt. Hon är ständigt under press och tyngs av sömnsvårigheter, ångest och en tilltagande beroendeproblematik. Marilyns liv är nu en pendelrörelse mellan triumfer och katastrofer. Mellan ögonblick av total strålglans och stunder då hon knappt orkar ta sig ur sängen. Dessutom börjar äktenskapet med Arthur Miller att knaka ordentligt. ...1960 reser de till Nevadas öken för inspelningen av The Misfits, ett manus Arthur skrivit för Marilyn. Hennes roll Rosalyn ligger obekvämt nära verkligheten. En känslig kvinna som vägrar låta sig fångas. Nätterna fylls av gräl mellan makarna. Manuset skrivs om gång på gång och Marilyns missbruk förvärras. När kamerorna väl stängs av drabbas dessutom Clark Gable, Marilyns motspelare, av en hjärtattack och går bort.
Och men den här filminspelningen var ju fullständigt katastrofal. Montgomery Clift som hade råkat ut för en bilolycka och hans ansikte hade blivit vansinnigt. Clark Gable som dör innan premiären, som Marilyn blev så förtjust i för hon tyckte att det kunde att liksom påminna om hennes pappa. Och alltså det här gänget, The Misfits, alltså det gällde liksom för dem även privat då. Och sen så blev ju äktenskapet med Arthur Miller knaka i fogarna och de skiljer sig efter den här filmen. Och, men det är också en av de mest bästa filmer som Marilyn har gjort. Och hennes rollfigur är ju otroligt gripande och förmodligen väldigt tagen från henne själv. Eller Arthur Miller liksom hittade delar av Marilyn Monroe som han använde sig av i den färdiga filmen.
Filmen blir både vacker och sorgtyngd. Och 1961, strax efter premiären, går Marilyn och Arthur skilda vägar. Nedbruten av skilsmässan och sitt tilltagande beroende råder Marilyns psykoanalytiker henne att lägga in sig för vård en period. Men sjukhuset som skulle ge vila visar sig vara en psykiatrisk klinik med låsta dörrar och strikta rutiner. För Marilyn är det som att kliva rakt in i sin egen värsta mardröm. Hela livet har hon fruktat att sluta som sin mamma Gladys, som tillbringat större delen av sitt liv på en liknande institution. När hon inser att hon själv är inlåst slår paniken till. Hon ropar, bankar på dörren, vädjar förgäves om att få komma ut. Känslan av att vara övergiven och ensam blir till ren skräck. Till slut lyckas hon få tag i en telefon och personen hon väljer att ringa är ingen mindre än ex-maken och baseballhjälten Joe DiMaggio, som alltid funnits kvar i utkanten av Marilyns liv. Joe agerar omedelbart, pressar sjukhuset tills de ger med sig och flyger själv till New York för att hämta henne. Upplevelsen lämnar henne djupt skakad. På det nya, öppnade vårdhemmet finner hon en stunds återhämtning. Men bara några månader senare står hon i rampljuset igen.
...15,000 personer har samlats i Madison Square Garden i New York i ett dis av strålkastarljus och cigarettrök. Det är den 19 maj 1962 och konferensieren Peter Lawford fyller ut minuterna. Kvällens hemliga gäst är, föga förvånande, försenad. Så släcks scenen ner. En ensam ljuskägla tänds. Hon glider in i en hudnära gnistrande klänning, så åtsittande att han ser ut att vara sydd direkt på kroppen. Pälsen glider av axlarna. Ett sus går genom publiken. Hon böjer sig fram mot mikrofonen och nästan viskar fram sin sång Happy Birthday, sjungen direkt till landets president John F. Kennedy. Hon dröjer vid varje stavelse, låter rösten landa direkt där presidenten sitter. Jublet exploderar. I några minuter är alla blickar hennes. Ett sista, självklart ögonblick i rampljuset. En händelse lika ikonisk som hon själv.
Efteråt hårdnar konturerna. Och viskningarna som bubblat under ytan väller nu över. Marilyn ryktas röra sig i samma salonger och dyker upp på samma fester som presidenten John F. Kennedy. Men det slutar inte där. Hon ryktas också samtidigt ha en affär med presidentens bror, Robert. Men vittnesmålen går isär. Några talar om korta affärer med båda bröderna. Andra förnekar dem helt. I gapet mellan ovissheten och det antydda, inte minst från Marilyns sång till presidenten, växer myten.
Nej, men jag tror någonstans så finns det något gemensamt med de här kvinnorna som kommer från väldigt påvra förhållandena och som blir filmstjärnor också. Att det är ju någonstans att de vill, de här personerna som de träffar blir, är väldigt viktiga och är då en president, en amerikansk president. Är han intresserad av liksom Marilyn Monroe, då är det klart att hon blir otroligt smickrad.
Samtidigt krackelerar hennes arbete i full offentlighet. Under Fox-produktionen Something's Gotta Give 1962 är hon sjuk, plågad av sömnlöshet och beroende av en farlig blandning mediciner, smärtstillande, lugnande och ibland uppiggande droger för att överhuvudtaget orka resa sig ur sängen. Resultatet blir inställda dagar, förseningar och rubriker om hennes opålitlighet. Till slut får Fox nog och avbryter produktionen. Men bara några veckor senare sprids bilder från inspelningen som väcker nytt intresse världen över. En halvnaken Marilyn i en pool. Studion förstår publikens intresse och försöker få tillbaka sin stjärna. Men skadan är redan skedd. Försäkringsbolaget vågar inte satsa. Inspelningsschemat går inte längre ihop. På pappret är hon återanställd, men resten av filmen kommer aldrig att spelas in. Sommaren 1962 blir stillsam och dämpad. Marilyn är 36 år, men kroppen känns betydligt äldre. Hennes hus i Brentwood fylls av röster som kommer och går. Läkare och terapeuter, pressagenter som försöker dämpa bruset, hushållerskan som ofta stannar över natten, vänner som ringer och kollar läget, och så Joe DiMaggio, Marilyns andra exmake som är tillbaka i hennes liv i hopp om en försoning. Men smärtan går inte att dämpa längre. Endometriosens verkar, ångesten som tar större plats, tabletterna som ger sömn men själ nästa dag. Ögonblick av klarhet, sen dimma igen. Natten mellan den 4 och 5 augusti hittas Marilyn Monroe död i sin säng, 36 år gammal. En tom tablettburk ligger vid sängen. Officiellt förklaras dödsfallet som sannolikt självmord. Men omständigheterna blir genast föremål för spekulationer. Teorierna, olycka, mörkläggning, högpolitiska intriger börjar genast växa runt tomrummet. Frågorna ekar än idag. Begravningen blir liten, enkel och sluten. Joe DiMaggio arrangerar allt och Hollywoods makthavare, de som han ansåg hade krossat henne, förbjuds att närvara. Endast en liten krets av familj och nära vänner är på plats. Marilyn läggs i en enkel bronskista, klädd i en grön klänning, hennes favoritfärg. Stämningen är dämpad medan Lee Strasberg, hennes mentor och lärare från Actors Studio i New York, håller elogin, medan Over the Rainbow spelas i kapellet. Joe DiMaggio står blek vid hennes sida. I 20 år därefter ska han låta röda rosor levereras till hennes grav 3 gånger i veckan. Och åren går, men fascinationen för Marilyn tar inte slut. Även i döden blir hon ett objekt för andras begär. Hugh Hefner, grundaren av tidningen Playboy, köper gravplatsen intill hennes, trots att de aldrig ens träffats. Ovanför hennes krypta låter en affärsman placera sin kista med ansiktet vänt neråt för att alltid ligga över Marilyn.
Nej, men jag gick förbi en frisörsalong och sen så såg jag liksom utanför, de hade en enda bild på den här frisörsalongen och det var en bild på Marilyn Monroe och tänkte, det är helt galet, det är liksom 63 år efter hennes död så pryder hon en frisörsalong i Bredäng. Men det är också ett tecken på liksom att man kommer inte ifrån henne. Liksom. Hon är ju som en Mona Lisa för måleriet och då är det inte konstigt att man hela tiden, att hon reproduceras på temuggar och och ska efterliknas så att det görs filmer om henne och hennes liv och så vidare. Så att det är så det funkar.
Kvar finns 2 skuggor av samma människa. Norma Jean som längtade efter ett hem, en familj, att bli respekterad och älskad. Marilyn Monroe som världen inte kunde sluta beskåda. Hon växer upp mellan tillfälliga adresser där hennes namn aldrig stod på någon dörr, men blev till slut en ikon världen aldrig kommer glömma. Hon bröt mark i ett system som byggts för att kontrollera henne, startade ett eget bolag och pressade igenom kontrakt på sina villkor. Samtidigt bar hon smärta och mörker som räckte för flera liv, men som hon förvandlade till en närvaro på filmduken som få, varken före eller efter, lyckats åstadkomma. 36 år blev allt hon fick, men också allt som krävdes för att bli odödlig. Du har lyssnat på historien om Marilyn Monroe med mig, Blenda Zettervall-Klinget. Scenerna lästes av Ola Ringdahl. Manuset är skrivet av Emily Nyblom och producent är Jonas Lindskov. Redaktör är Alex Häger och produktionskoordinator Victoria Rinkos. Historien om produceras av Podplay.
En del av